I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst Mary McCarthy-gruppen. Sist, inte bara sist i stan, men liksom sist i världen. Jag vet. Men jag får vara förlåten. Du vet, ibland blir det så här att alla pratar om en bok så mycket så att en kan bli lite anti. I alla fall jag. Det blir så här, men nu är det inget roligt längre, för när alla pratar om det så mycket. Du vet, mamma börjar tjata om det, du börjar tjata om det.
Ja, verkligen.
När alla närmsta kompisar här i Sverige tjatar, så bara, fan. Nej, men sen så nu när min allra äldsta vän och jag åt lunch i fredags och hon börjar prata om den här, då bara, men nu kommer jag liksom inte undan längre. Nu ska den där boken läsas. Och så att då laddade jag ner den helt enkelt. Så nu har jag lyssning och läsning av den på gång.
Men vad tyckte du då?
Nej, jag har inte läst klart den, men jag förstår varför den är så fascinerande, att den är evig. Liksom, det är en grupp kvinnor som har gått, vi har pratat om den i podden tidigare när du läste den också, det är en grupp kvinnor som har gått ut universitetet i USA, en sån här fin flickskola som heter Vassar, och kommer ut i livet och sen så formas de av patriarkatet, tycker jag att den här boken handlar om. Ja, det är liksom min enkla. Om man ska förenkla det, sen är det ju massa liksom, relationer och grejer, men hur de blir definierade av männen och hur männen talar om hur världen går till för dem, men berättarrösten förhåller sig liksom kyligt objektiv. Berättarrösten har någon slags distans som gör att man som läsare hör hur falskt det klingar när en av de nygifta tjejerna liksom, förstår vad jag menar? Hon bara, Kay tyckte att det var så fantastiskt när Harold uttryckte sin sarkasm på det här sättet. Och du vet, och när berättarrösten, det är Lou Kauppi som läser upp då, pratar om det så där, så förstår man att den här killen kommer använda sin sarkasm mot henne om bara några år eller kanske några månader och vara vidrig mot henne. Ja, förstår du? Det kanske också hjälper att jag som läsare inte är ung. Liksom, att jag har sett de här och varit med om de här sakerna själv, kanske. Jag vet inte. Ja. Inte för att jag är någon slags vishetens gudinna, men det räcker med att leva några år.
Men alltså nu till distans, alltså jag läste den för en tid sedan och jag tror att jag hade otroligt höga förväntningar på den. För nu när jag hör dig berätta om den igen känner jag liksom att gud, vilken otroligt bra bok. Men så har jag en känsla att när jag läste den var jag ändå inte helt såld. Det var kanske för många, det kanske bara krävdes för mycket av mig att liksom förstå alla karaktärer. Det var någonting som jag får bromsa upp min läsning, kommer jag ihåg.
Ja, jag tänker också på den, även om... Man ska säga, om jag känner igen förhoppningar och rädslor och så vidare, hur det är att vara ung vuxen så att säga och börja jobba och träffa en man och fundera på familj och de här grejerna, så måste det går liksom inte att inte tänka på att den här kom den ut 63 eller någonting, va? Och den utspelar sig då 33 kanske. Och det måste man ändå tänka på.
Ja, men det är klart det.
För annars så, och då ansågs den ju otroligt vågad. Den blev ju liksom bannlyst. Och hon beskriver, författaren beskriver, Mary McCarthy beskriver väldigt detaljerat, också så där lite kyliskt kliniskt liksom, sexakten när en tjej för första gången ligger med en man, och en äldre man är det då som är lite bedagad och alkad och ganska taskig mot henne. Och hon är en sån här fin flicka från överklassen i Boston, och hur hon skäms så oerhört mycket över att hon får en orgasm under det här samlaget och vet inte ens vad det
just
är.
Det.
Hon blir helt skräckslagen. Vad har just jag gjort det. Nu? Vad är det som händer? Är jag sjuk? Liksom. Och sen så förklarar den här McCarthy hur den här mannen liksom manipulerar olika delar av hennes kropp, och då känner hon njutning och så skäms hon över det. Och det måste ju varit väldigt graphic, man ska säga. På den tiden för en...
Porr alltså.
Ja, jag vet inte. Det är ju nästan samtidigt så osexigt som hon skriver det. Det är ju mer så här att han gör så här. Det är inte dugg romantiskt, så att det är svårt att känna att det är pornografiskt. Förstår du vad jag menar? Eller inte för att porr är romantiskt, men det är så osexigt.
Jag vill höra, vad kollar du på?
Ja, precis. Men gud vad konstigt det blev.
Tips tas emot. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Nej, men jag har ju också läst den, jag vet precis vad du menar. Men jag tänker att det som är deprimerande med gruppen och också med Gun-Britt Sundströms Maken, som jag visserligen kom ut någon gång i mitten av 70-talet, men som är det att det liksom inte hänt så otroligt mycket. Att patriarkatet på något sätt fortfarande manipulerar kvinnor. Att gör det kanske på ett mer liksom finstilat och ett mer liksom sofistikerat sätt nu än då. Det var liksom inte lika tydligt. För nu är det ju en bra sak att vara feminist, åtminstone om man inte är sverigedemokrat. Men så finns det ändå, precis under den här liksom feministiska ytan, så finns det ju ändå liksom så djupgående patriarkala strukturer som är otroligt svåra att krossa. Jag tänker jättemycket på liksom könhetsideal och hur otroligt mycket tid och pengar kvinnor fortfarande lägger på
eller
att vara
behagfulla. Tänk på en sån här bekväm villa förort i Stockholm som Lidingö där jag bor. Hur många män tror du städar? Och då inkluderar jag de som anlitar städhjälp också, för det kommer inte vara någon manlig städhjälp. Alltså, nej, förstår precis. Du? Det bara, apropå, jag vet inte var det var, men det bara slog mig i helgen att liksom, det tvättas och städas och fejas på det här och stryks på den här ön, och det är inte kvinnor som utför det. Och jag stod och vek lakan själv så, och tänkte så här, funderar min man ens på hur de här rena lakanen kommer in i sängen liksom. Är han medveten om den här processen? För det är jävligt tidskrävande att tvätta lakan för en familj på 5 personer varannan vecka. Och då har jag tvättmaskin och jag manglar, skulle Gud förbjuda aldrig mangla lakanen eller stryka eller hålla på. Det är liksom IKEA-lakan, det är inget gammalt damast eller vad det kallas, så man måste liksom, eller linne. Men jag hörde en intervju med Katarina Sandberg, hon som skrivit Maj-romanerna, alltså att föda ett barn och så vidare.
Jaha.
Sviten. Kristina Sandberg, ja, bra. Jag kanske inte ska dricka den här whiskyn jag har framför mig, känner jag nu. Ja, jag hörde i alla fall en intervju med Kristina Sandberg i en podd som jag kan rekommendera som heter Skrivapodden. Och det handlar om att skriva organiskt, vad nu det betyder. Det får ni ta reda på när ni lyssnar på Kristina. Jag tycker i alla fall att hon är ett jävla geni. Och hon har gjort så grundlig research, Kristina Sandberg, kring vad kvinnorna gjorde på 40- och 50-talet. Hur lång tid tog det att tvätta? Hur gick det till? Hur ofta tvättade man? Mm. Alltså tvätten var det som tog mest tid. Och sen så var det städning och matlagning. Och det där, och det är så här, hur många män som var, liksom, var gifta på 50-talet hade ens någon aning om vad som skedde under alla de där timmarna? När all den här tvätten skulle kokas i stora kar och liksom bykas och manglas och blekas och torkas. Det är så fascinerande. Sen så de här örngottsbanden skulle man också gärna krusa med en krustång också, så att de såg fina ut. Tänk att sitta och locka örngottsband, Peppe. Med en liten tång som du sen, som du alltså värmer.
Jag har aldrig ens järnpinne. Hört det.
Ja, men det är som en, om du tänker en locktång och så en liksom järnpinne som man värmer på spisen eller någonting. Och sen så tar man de här små banden som man knyter örngotten med, och sen så lockar man dem, för att när man öppnar linneskåpet då ska det komma som en sky av så här krulliga små band, ska liksom frasa ut. Det var en kvinna som jag kände i Djursholm när jag var liten som sa att då vet man att det är ett bra linneskåp. Då vet man att det är en god hustru, att man är en god hustru, alltså en gammal kvinna.
När ska man kunna krossa patriarkatet eller engagera sig politiskt om man är fullt upptagen med att tvätta örngottsband eller koka lakan eller
ja, men och samtidigt,
man blir ju samtidigt hemskt konspiratorisk. Ja, ja.
Nej, men det är ju så. Det är det här som Sverigedemokraterna liksom vill, för fan. De vill kedja fast tillbaka kvinnan i hemmet, vid spisen, vid liksom barnsängen. Ja. Därför att hon är läskig när hon börjar ta ton.
Men det var det som vi talade om i förra veckan, när vi talade om motherhood av Sheila Hattie, och hon skriver om hur abort, att liksom förbjuda eller att inskränka på aborträtten, det är ju att göra kvinnor mer upptagna med barn. Kvinnor som kanske inte vill ha barn, så de har i alla fall någonting för händerna hela tiden och ett ansvar som gör att, för barn bromsar ju, alltså barn gör ju att man kanske, eller man tar mindre risker när man har barn. Man liksom stannar mer hemma när man har barn. Det är liksom ett, och när jag säger man menar jag
svart för fan kvinnor, ingenting.
För att män fortsätter att leva på som vanligt. Ja. Nej, exakt. Och man vågar ju mindre också. Man vill liksom inte riskera att liksom dö eller hamna i fängelse eller på något sätt utsätta sina barn för någon slags hatkampanjer. Tänka på alla journalister och liksom och modiga kvinnor som vågar ställa sig upp mot nynazister och andra fascister, hur många av dem säkert backar på grund av att det är inte bara de som utsätts för hat och hot, utan också hela deras familj och deras barn. Det är ju
en annan sak som en annan sak som är relaterad till det, om vi tar tillbaka till den här gruppen då, Mary McCarthy-romanen, är att den fokuserar väldigt mycket i dess första del på preventivmedlet. Preventivmedel som samhällsfråga. Och också som, det är nästan som att man tänker att fan, Mary McCarthy har skrivit en guide till unga kvinnor, hur du lär dig njuta av sex, hur du lär dig att inte skämmas över din kropp, hur du lär dig syna de här jävla mansplain killarna och inte låta dig imponeras, och också hur du lär dig sätta in ett pessar och såna här saker, som det var mest såna preventivmedel då. Det fanns ju på den tiden där den här romanen utspelar sig. Otroligt fascinerande faktiskt. Och hur det där var kvinnans naturligtvis. Och där, hej, apropå hur mycket har det hänt. Vem är det som bär ansvaret att skydda mot oönskad graviditet? Ja, i 99,9% av alla förhållanden i hela världen.
Det manliga p-pillret, det är på gång. Det är på gång.
Är det det? Jag tar en klunk whisky
här.
Nej,
men herregud. Men så har man ju sagt sedan 70-talet, snart. Men alltså, inga män vill ju liksom fibbla med sina
hormoner. De vill inte fucka med sina hormoner. Nej, tänk om det händer exakt något med spermierna. Det vore ju jävligt konstigt. Ja. Meanwhile så kan vi liksom få hormonella störningar och cancer lite här och där.
Depressioner eller minskar sexlyft. Men hörde, visst är det ganska magiskt att man kan skriva en roman? Att man kan liksom beta in så mycket information och göra det liksom i istället för att liksom ge ut en informationsbok till unga kvinnor. Det skulle inte gå, jag menar, på den tiden skulle kvinnor säkert ha, det skulle komma på fråga att man går och köper en bok om orgasmer eller hur man sätter in ett pessar.
Då är man ju en slampa.
Men en kön, det är bra att läsa könlitteratur, och då liksom då kan man få den här informationen i form av en historia. Det är ju, alltså litteraturen är ju magisk.
Vad har du läst i veckan förresten?
Jag har läst två stycken böcker. Jag tänkte börja med den första, nämligen eftersom det är naturligt att börja med den första. Den första boken jag vill tala om.
Jag håller mig i skrivbordet.
Pojken.
Ja.
Av Tova Järje, tror jag att man uttalar hennes efternamn på. Och det är en, alltså en otroligt snygg bok, men det är en grön, en så här, en djupgrön nyans med en ljusröd, en buttplug med en ljusröd svans.
Va?
Ja, när jag la fram den, hade jag fram den på bordet när jag läste den, promenerade Magnus förbi och var sådär, så promenerade han tillbaka och sa att, men vad fan läser du? Är det en buttplug på din bok? Det är på något sätt så, den är så estetiskt gjord, så att det verkar som att man kollar på den och sen kollar man en gång till och är sådär, wait a minute.
När du sitter och väntar på att hämta Maj-Lis på förskolan, kan inte du sitta och läsa den så här, liksom,
högt, håll,
högt hållen, ja, och tydligt.
Ja, jag ska faktiskt göra.
Men, eftersom du har ju, vad är det för fler? Du brukar ju lägga fram lite böcker med så här, män visa kuken för mig. Och,
ja, just det.
Och det var någon annan sån här pornografisk boy-toy eller...
Just det var
bitch.
En
vad heter det där?
Fuckboy-boken.
Ja, just nu är det buttplug-boken.
Ja, jag ser verkligen ett mönster här.
Ja.
Varför ja, det måste bara betyda att jag är liberal i min också i min sexualitet.
Ja.
Fast och samtidigt när jag läser den här boken känner jag att herregud så jag inte är det, så normativ jag är och så ängslig och så vanilj. Den här boken handlar om en man, eller en man som jag tippar någonstans mellan 20 och 30, som går på universitetet på en filmkurs, och där träffar han en, eller blir han på något sätt förälskad eller besatt av en flicka som han kallar pojken. Och nu är jag läste en recension i Svenska Dagbladet, och där förklarar man att det här är en person som just, den pojken är en person som just har genomgått ett trans, och det är därför som han kallas pojken. Men fan, jag känner mig jättedum som inte fattar det här. Jag trodde att det här var en föreställning, huvudpersonens egen föreställning, som ville att en flicka ska vara pojke. Så jag vet inte, det är mycket som är lite luddigt i den här boken. Och den är ganska jag tycker den är väldigt utmanande i början, för den kastar verkligen om ens. Är man liksom van att läsa normativa historier där en kille träffar en tjej och så blir de kära, blir man otroligt förvirrad i folks könshörighet och vem som egentligen är ihop med vem och vilket kön den har.
Ja, vänta, när ska Bridget Jones träffa den här snygga fast lite virriga Hugh Grant-personen som ska jaga henne?
Exakt.
Genom olika...
Nej, hallå? Precis. Exakt, men när kommer det här?
Mm.
Och det är ju också, och då jag fick faktiskt en sån här upplevelse, otroligt ovanlig att läsa någonting som inte liksom heterosex normativt. Och men den här boken är väldigt mörk, för den här huvudpersonen kommer från, det blir ganska fort tydligt att han kommer från ganska stökiga förhållanden, från en småstad, och klarar sig bort från småstaden och kommer till Stockholm. Han jobbar i lobbyn på receptionen på ett hotell, har liksom inget glammigt jobb, och det är ganska tydligt att han förlorar han jobbet, förlorar han allt. Och så på något sätt blir han besatt av den här pojken som han kallar henne. Och de inleder en relation, en våldsam relation som är där han kontrollerar pojken både sexuellt och han använder våld. Och det är liksom oklart, jag tror båda njuter av liksom det här våldsamma sexet, men huvudpersonen, för honom är det liksom mer än bara sexuell njutning. Han vill liksom dominera den här personen. Samtidigt som hans yttersta dröm är att pojken ska bli gravid med hans barn. Och jag tolkar det som om det på något sätt både någon slags trygghet från någon som kommer från en väldigt osäker tillvaro, men också ett sista sätt att få kontrollen, alltså den ultimata kontrollen. Och den här boken är skriven på ett väldigt avskalat och liksom nästan känslokalt sätt. Så det är, ja, men den är svår men också väldigt bra. Jag vet inte, jag har tänkt så mycket på den, trots att jag vill liksom, det finns många scener som är direkt obehagliga, många våldsscener som den här pojken tvingas göra saker som är helt vidriga. Och när jag tänker att kanske det bara jag som är så vanilj i sex att jag inte fattar att det här, trots att den här pojken utsätts för våld, så är det, hittar henne någon slags njutning i det. Det finns så många psykologiska
Det är inte så här, förlåt en fördomsfull läsare, men det är inte så här, hej och hå, Brett Easton Ellis-tricket, vi skriver så grovt vi någonsin kan för att chockfaktorn gör att alla tycker att det är fin.
Nej, riktigt. Ja, vilken bra, vilken rolig analys av honom, av Alice. Nej, det är faktiskt, nej, det är inte chockfaktor. Det är faktiskt, det är liksom en iskall och deprimerande berättelse, men ändå väldigt välskriven. Och men det finns någonting som man helt enkelt tänker att vem är det så, och det är verkligen inte liksom, det är inte samma sak liksom, det är inte 50 Shades of Grey sex överhuvudtaget liksom, utan det är verkligen mycket våldsammare. Men det finns någonting som har funderat, vem är det som, hur mycket klass spelar in här? Det här visar sig sen att pojken kommer från en ganska fin övre medelklassfamilj, och det är ganska tydligt, författaren beskriver det väldigt bra, hur många lager av skyddsnät pojken måste ta sig igenom innan hen når botten, medan huvudpersonen jaget har liksom ett tunt skyddsnät, förlorar han jobbet, förlorar liksom han allt. Och hur... ja, liksom könstillhörighet, sexualitet, klass, otroligt komplicerat, men också väldigt bra, obehagligt och bra.
Men är det en story? Det är inte bara så här, jag vill skriva om könsnormer och så måste jag liksom ha någon slags romanbygge kring, fast jag får inte riktigt till romanbygget. Är det en historia?
Det är en ganska lös historia. Det är väldigt trögt som man rör sig framåt. Man kommer väl någonstans fram, men det finns liksom inget tydligt slut.
Det är inte början, mitten och slut. Det är inte den typen av narrativ. Nej. Traditionella narrativbåge.
Nej, precis. Det är mest liksom scener ur huvudpersonens egen ganska instängda tankevärld.
Mm. Är det några drömmar?
Som gör att det blir inga drömmar, men ändå ganska klaustrofobiskt hur huvudpersonen tolkar allting.
Är det några sådana här urbana miljöer som där olika löv blåser över olika trottoarer? Och sånt?
Mm. Ja, lite faktiskt. På ett väldigt kallt sätt, men ändå.
Ja. Ingen
kalla fingrar och kalla... Nej, det är nog faktiskt
mycket,
ingen bok.
Mycket regn som droppar på olika fönsterrutor. Ja.
Typ.
Ja, okej. Okay.
Mycket frakt, men välskriven måste jag säga.
Jag tackar dig för att du betar av de här typen av böcker, så slipper jag. Så kan vi ändå ha en viss bredd i vår podd. medan jag läser om Vassar Girls från 63.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men vet du, jag har faktiskt läst en till liten bok, höll jag på att säga. En liten låda har jag läst den här veckan också.
Va?
Jag har läst
låda.
En liten låda. Ja. Favoritförlaget of all times, Novelix, har gett ut en ny liten låda. Alltså de här aptitliga, apropå en snygg bok. Alltså man ska inte underskatta en snygg bok. Den här har ingen buttplug, men väl ett antal slingrande ormar. Så den har väl några freudianska figurer på boxen här. Och i den så ligger 4 skräcknoveller som Novelix har gett ut. Och det är alltså ganska aparta, även om de alla är skräckförfattare, så är de ju skilda både inom genren och i tidsepoker och stil och så vidare. Så det är Stephen King faktiskt, en tidigare outgiven novell av Stephen King.
Oj!
Och sen så är det John Ajvide Lindqvist som jag är lite besatt av just nu.
Ja, men det skulle du inte ens behöva säga. Alltså så fort du sa Novelix tänkte jag på att nu kommer Karin att prata om John Ajvide Lindqvist. Han är bra, jag säger inte att han inte är bra, men de så går ju ihop.
Jag kommer tillbaka till honom, jag har läst ytterligare en novell av honom den här veckan nämligen. Och sen så en kvinna som heter Karin Tidbeck som jag inte känner till. Som har skrivit en skräckroman som heter Luciferda. Och Edgar Allan Poe, en klassiker, Den svarta katten. Den är en sån här som man läste liksom i högstadiet. Riktigt bra och läskig. Och olika, som sagt, olika genre. Den svarta katten är ju lite så här gothig. Och sen så Stephen King, novellen heter Lite krasslig bara. Och handlar om en man som jobbar som reklamare på Manhattan.
Det kan man ju föreställa sig hur det börjar.
Vars fru är mer än bara lite krasslig, om man säger så. Det här är ju så här, i och med att det är en novell så kan man ju verkligen inte spoila, för då kan man lika gärna bara slänga in den i brasan liksom. Men som sagt, perfekt present som alla de här Novelix-lådorna, och perfekt att ha i handväskan. Antingen alla fyra i sin box, eller att man tar en med sig liksom. Man kan ha den i bakfickan eller så, bara konsumera litteratur på detta sätt.
Men hörde, på tal om skräck, då kommer jag tänka på Gillian Flynns Sharp Object, som ju HBO har gjort en tv-serie på, vars sista avsnitt visade förra veckan.
Som jag tittar på den just nu. Spoila inte.
Nej, men vet du, jag kan inte spoila. Men du har läst boken?
Ja.
Men alltså jag har läst boken, men jag kunde faktiskt inte kolla på den, för jag kollade på de två första avsnitten, och då var det för många unga skadade flickor. Jag liksom är inne i en fas nu som verkligen känner så mycket världs, så mycket känslig. Det är så många, det är så vidrigt med de här barnen vid gränsen som har blivit separerade från sina föräldrar, och så, det är så mycket, men på något sätt, rasism och kvinnohat.
Men ge den några gånger till.
Ska jag göra det?
Ja, faktum är att jag faktiskt rekommenderade vår 15-åring att titta på den efter att ha sett 3-4 avsnitt. För jag tyckte att det sa en del om hur det var att vara ung och olycklig. Och, alltså, ja.
Nej, såklart. Men jag kände lite så som en Handmaid's Tale, som var ju otroligt bra. Men jag vågar liksom inte se den andra säsongen, för jag kände att det är så mycket verklighet, eller så mycket som tangerar verkligheten, och så mycket vidrigheter som sker liksom på riktigt också, att jag inte behöver fiktionen som liksom ytterligare påminner mig om.
Men det är bland det bästa jag har sett, Handmaid's Tale senaste säsongen. Jag fick också ta en paus i mitten för att det blev för tungt. Men sen så binge kollade jag på de sista 3-4 avsnitten under en lång tågresa här nu förra helgen, och jag satt och grät. Jag satt i kupén och grät, och bredvid min man, och han liksom satt och gav mig olika så här papperstussar och så där, för att jag satt och så här snorgrät liksom genom. Det var så jävla bra, fan. Vilken bra serie. Sen hade jag ett stort hål i hjärtat efter det. Ja, du ska göra det. Du ska göra det, för att det händer ändå grejer som ger en lite hopp. Ja.
Är det så? Jag känner att jag behöver det här hoppet.
En sak som jag hörde i veckan var när vi pratade om huruvida, du vet, det här dystopiska sättet att se på tillvaron som man lätt kan få under en Trump-regim eller en Putin-regim eller så.
Eller inför valet med Sverigedemokraterna.
Ja, inför valet här nu snart i Sverige. Det kan vara så att det går både bra och dåligt. Det kan gå bättre och sämre samtidigt parallellt i historien. Och det är väl lite där vi är nu. För nog fan har det gått bättre för kvinnor sen Mary McCarthy's tid eller hemmafrun Majs tid. Och ändå så går det också sämre för till exempel fattiga kvinnor just nu, så ökar klyftorna. Så att det...
Nej, jag förstår, jag läste just en rubrik att USA aldrig någonsin förut har ställt upp lika många HBTQI-personer i val nu inför de här mellanvalen i november.
Så det rör ju, det finns liksom...
Men det går liksom, under Donald Trump som exempel, det gör ju liksom att folk är tvungna att engagera sig på ett helt annat sätt. Man är ju tvungna att markera, det här accepterar vi inte, och då liksom, ja, det är ju sant, då händer det ju goda saker också. Så du har helt rätt i det. Jag tänker också, jag pendlar mycket med att läser väldigt mycket nyheter och lyssnar på liksom politiska podcasts. Och då känner jag att jag orkar inte mer. Men jag tycker också att det är på något sätt ens demokratiska plikt att ha koll på vad som händer. Att det liksom, att leva i en demokrati är ingenting som bara sker av sig självt, utan det är vi allesammans som gör demokratin, och då måste man måste man hålla sig uppdaterad.
Du måste hålla dig upplyst, du måste jobba lite, du måste gå fram och läsa alla de här broschyrerna eller vad du nu gör, du måste ställa frågor. Det är ju fullt ös sista valspurten här nu i Sverige. Du kan ju inte gå ut från en tunnelbanestation eller snedda över ett torg utan att bli attackerad av människor som vill ge dig liksom broschyrer och tablettaskar och kaffekoppar. Och sverigedemokrater är det överallt också. Verkligen överallt. Jag rycker fortfarande till lite sådär. Man sett i hela sitt liv liksom, ja, där är de gröna jackorna, ja, det är Centern där borta, och där borta är MP, där är de lite yngre, och där borta är någon moderat i blå jacka, och du vet, här är någon tjeckliberal, och så bara, vad är det där? Vad fan är det där? Liksom. Jag stirrar alltid på den här människan och undrar, men hur hände det här? Hur blev det så här? Hur hamnade ni? Varför står ni här? Var ni för bakom?
Men jag har en förklaring. Jag läste just att de är större på, alltså Sverigedemokraterna är större på sociala medier än alla andra partier ihopsatt. Alltså de är otroligt duktiga på Facebook och andra sociala medier. De liksom når ut. Så idén hade citerat en brittisk undersökning som visar att det finns liksom en koppling också mellan hur aktiva folk är på Facebook i liksom högerextremister och hur mycket våld, och det handlar väl om att brända upp flyktingboenden, att det finns liksom, att det finns, man liksom hittar likasinnade och man hetsar upp varandra och man bekräftar varandras åsikter. Så det, men samtidigt tycker jag det är otroligt, för att jag blir så otroligt arg på Sverigedemokraterna som vill liksom inskränka kvinnors rättigheter och liksom, men är rent utsatt rasistiska, liksom vill bara att en viss sorts människa ska få bo i Sverige. Men samtidigt tänker jag att vi kan liksom inte, polariseringen, det kan inte bli liksom ännu värre. Vi måste ju försöka nå varandra och prata med varandra. Man kan liksom inte försöka liksom förklara för de här människorna och rädda så många man kan från ett liksom antidemokratiskt och kvinno- och människofientligt styre. Man måste liksom, man får inte bara ställa sig på barrikaden och kasta ägg på dem. Man måste prata, vi måste prata med varandra.
Det är så svårt bara. När jag går där med barnen och så går jag förbi deras lilla val, liksom broschyrställe där de står och så och delar ut. Och så vill jag ju gå fram med barnen och verkligen ställa frågor. Hur kommer det sig att ni har det här, den här politiken? Och det, samtidigt så tar jag tag i barnens händer och snabba på stegen och gå därifrån. Ja. För jag får en sån här, någon slags flyktinstinkt. Liksom.
Alltså man blir ju rädd, jag är rädd för dem. Alltså jag är rädd för högerextremister. Jag tycker att det är liksom, de är ju bevisar sig vara våldsamma. Det är ju inte liksom helt hitta på att nu liksom fascistiska rörelser använder våld. Det är ju, ja fy. Och ändå är man ju så otroligt privilegierad med liksom ljus hy och ljust hår. Tänk så rädd man skulle vara om man skulle ha en annan hudfärg.
Häromdagen berättade Amanda stolt för sin kompis att min pappa har varit domstolen. Jag tänkte, vad är det nu hon hittar på? Har hon suttit in? Jag fattar ingenting. Nej, men då visade att hon hade kommit ihåg att för när Ny Demokrati skulle, vad var det, 92, 94, jag kommer inte ihåg, skulle in i riksdagen, så var det ju också en hel del rasist demonstrationer och sådär kravaller i runt omkring i städerna. Och min man var ung reporter, liksom han var och gjorde något inslag från någon sån här demonstration i Växjö. Och då kom en polis och sa åt honom att ja, jag vet inte, han råkade i kontrovers med någon polis. Exakt vad som hände vet jag inte. Men det slutade med att polisen skickade sin hund på Peter. Som höll i en sån här mick med sladd hade man då. Och hunden, polishunden bet Peter i ljumsken. Och där hade han sin snusdosa. Den här ettans snus som man använde på den tiden. Och det var ju jävligt bra. Annars hade jag en sån här lårartär och han stämde T4, tror jag det var, stämde polisen för övervåld, och polisen stämde tillbaka för ohörsamhet mot ordningsmakten, heter visst, och det slutade med att de förlikades, eller ja, det var väl så att Peter vann egentligen då. Men ja. han hade den där snusdosan med hundens bitmärken i, liksom med i rätten.
Fy vad läskigt. Men ja. Också en alltså, journalist som ute rapporterar och så attackerar en polishund. Det är ju otroligt obehagligt. Och när jag träffade,
precis, och när vi blev tillsammans för 10 år sedan eller 12 år sedan, så liksom jag hörde om den där historien, så tänkte jag, gud vad skönt att sånt där inte händer längre. Mm. Spola fram ett decennium, Almedalen 2018. Det hände ju visst att rasisterna kommer undan med sina meningsyttringar, och de som är där och försöker ifrågasätta och råkar illa ut och får inte skydd av polisen. Så att...
Jag har fått en så otroligt fin hästantologi som heter Hästar. Det finns 4 olika skribenter. Den här antologin är gjord av Frida Svarvar, New York. Hon är österbottning och bosatt i Nykarleby. Och jag tänkte att jag ska läsa en kort dikt, men också en kort text ur förordet. Mm. Så skriver hon: "Jag anser att hästlitteratur inte enbart är någonting som hör till barndomen, utan kan läsas också av vuxna. Kärleken till hästarna är ingenting som försvinner automatiskt med åldern, så varför skulle litteraturen om hästar försvinna? De hästböcker som riktar sig främst till barn tar ofta upp ämnen som ständigt är samhällsaktuella, som maktspel, klass och utanförskap, feminism och hierarki. Alla de ämnena är även aktuella i andra genrer riktade till vuxna. Antologin Hästar utmanar den marginaliserade plats hästbokgenren har inom skönlitteraturen och bidrar till synliggörande av hästar." Så fint skrivet, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och så sant alltså, det finns ju väldigt lite hästlitteratur för vuxna människor. Så synd. Det är ju verkligen en genre som jag gärna skulle kasta mig över.
Det kommer du också göra. Du kommer skriva en fantastisk roman riktad till vuxna som har hästar i sig, det vet jag.
jag
tänkte läsa lite av den här John Ajvide, för att det hade jag tänkt ut att jag skulle göra det här.
Mm. Får jag läsa först en kort grej här innan om hästarna, och sen får du läsa den?
Såklart.
"Lek inte med maten, ropar pojkarna över skolgården när vi låter hopprep bli tömmar och flickor hästar och hästflickor. Korta ponnyben, barbacka galopp genom det höga gräset. Gummiridstövlarna som skvalpar löst runt tandpetarben har runnit av för länge sedan. Ryggen är varm och grästrån och kittlar strumpfötterna. Ritar du salami, viskar Ivar på täckan när jag på pappret försöker veckla ut konturer över det jag älskar mest. Jag har aldrig förstått grejen med hästar, säger killen på festen. Jag säger, att rida är som att vrida upp volymen på din favoritlåt och försvinna i den. Han nickar. Kanske han förstår." De här var båda två skrivna av Satu Laukkanen. Jag tyckte det var en otroligt fin liten antologi.
Oj, nu blev jag väldigt känslosam. Ja, jag kan ju lägga till från mitt eget liv. Havremoppe fick man alltid höra. Att hamburgare, det här klassiska. Blir du kåt när du rider?
Ja, exakt. Det finns en dikt om det också.
Går det för dig när du sitter i sadeln? Ja. Vad fan är det? Är killar liksom svartsjuka på hästar? Vad är grejen?
Vet du vad? Det tänkte jag exakt säga. Jag tror det.
Ja, eller så är de är så jävla rädda för hästar så att de måste liksom förminska hästen till mat eller något fluffigt. Numera skulle jag vilja säga att många av de moderna männen jag umgås med har på senare tid börjat erkänna att jag är ju ganska rädd för hästar. Jag blir så jävla glad när man får höra det. Istället för det här föraktfulla liksom. De luktar illa, de är bäst som hamburgare, havremoppe, de är dyra, bla bla bla. Mm. Ja, men för din bil är inte alls dyr, eller din båt, eller vad fan det nu är. Liksom. Fiskeredskap, golfväskan, det är inte ett dugg dyrt.
Det finns också en dikt som handlar om precis det, att är det verkligen så att alla hästar är dyra? Det finns ju många alternativ till att ha häst. Om man bor i ett mindre samhälle är det verkligen lite billigare än om man bor i en stor stad. Jag blev faktiskt väldigt rörd av den här antologin. Den är otroligt fin.
Det är en film som har kommit nu som heter Gräns, som baserar sig på ett manus av John Ajvide Lindqvist.
Åh, är det den med trollen?
Det är den med trollen, ja. Och den när jag hörde talas om den och läste om den så där på kultursidorna, så tänkte jag, hur 17 kan jag ha missat den här? Men det är klart att jag hade gjort det, för det här är en novell och jag har inte läst varenda sak som Najvide Lindqvist har skrivit. Vissa saker är för läskiga och jag tycker inte om såna här framtidsdystopier och bla bla. Så att jag, ja. Men då gav jag mig fasen på att läsa den här. Då laddade jag ner själva texten, den fanns inte inläst. Och det visade att det här var det absolut första han skrev. Han hade skrivit den, den hade blivit refuserad, han hade skickat in manus till 6 förlag för låten Rätte komma in, blivit refuserad. Han och hans fru hade svindåligt med pengar. De hade flyttat ut till Resare i skärgården. Och han hade fått ta ett jobb som, på deltid som förskolpedagog. Och var rätt trött då, då. Och sen så fortfarande taskigt med pengar. Och mitt i den här diskbänksrealismen så ringde förlaget och sa, du... vi tar den här låten Rätte komma in, Ordfront var det då. Den, den verkar intressant, och så fick han liksom film, alltså manuskontrakt och den där boken till utgivning på en vecka. Samma vecka så ringde något annat förlag, eller han fick den här Gräns då utgiven, den här trollroman. Så den betydde väldigt, väldigt mycket för honom. Och han skriver det i ett långt förord. Och nu kommer den ut, alltså 10 år senare eller ännu mer, 12 år senare kanske. Som film, och han är så glad så att han höll på att gråta när han såg den första versionen, oklippta versionen filmad, därför att den här regissören
hade fattat fint.
Precis. Och så läste jag en intervju med, ja, så fint, med den skådespelare som spelar trollet då, eller människan. Tina,
jobbar i tullen, va?
Jobbar i tullen och har ett väderkorn, ett luktsinne som är fantastiskt. Och hon är inte, hon är ful. Hon är ful. Det är så intressant att en oattraktiv kvinna provocerar så fruktansvärt mycket. Och han använder det här med hennes fysiska. Hon är rätt grovhuggen och hon har grov hy, för hon var med om en brand som barn. Så massa ärr i huden och djupliggande ögon och alla de här klassiska liksom dragen som inte är förknippade med skönhetsnormen, och hur det påverkar henne att killar blir kära i henne som människa, men jag skulle ju aldrig kunna vara ihop med dig, det förstår du väl, fastän jag älskar dig, ungefär så. Ja, så stor ensamhet, och sen så träffar hon då någon som är som hon. Det är så fint.
En finsk skådespelare förresten, Milonov, jag tror att han heter.
Ja. Med de orden så tycker jag att vi lämnar över veckan i era händer och hoppas att ni läser riktigt ordentligt. Höstterminen är igång. Tveka inte att skicka tips på Instagram eller mejla till oss på mellanradnapodden@gmail.com. Det uppskattar vi mycket.
Och så hörs vi igen nästa vecka. Tack Karin för att du tog dig tid att prata med mig.
Det är alltid lika roligt. Puss och kram. Vi hörs.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.